Idag ska vi börja predika utifrån påsktexterna. Och nästa vecka, torsdag, lördag och söndag, så blir det ju ännu mer utav påsk. Men det blir en liten påsktouch ändå idag. Och jag ska utgå från några välkända påsktexter. Jag tänker att jag ska tala om avstånd och närhet. Alltså avståndet till någonting avgör ju hur jag bedömer det hela. Vad jag hör beror på avståndet, vad jag ser beror på avståndet. Slutsatser som jag drar, det beror på avståndet. Jag tänker annorlunda om kriget i Ukraina än de gör som bor i Ukraina. Självklart har jag inte alls samma förståelse. Jag tänker annorlunda om gängkriminaliteten, de som lever mitt i det. Jag har inte samma förståelse, jag har ett mycket större avstånd. Och hur vi tänker om varandra beror ju också på avståndet. Jag ser ju att det finns några här som jag inte känner så väl. Och ni drar säkert slutsatser av mig bara genom att titta på mig. Ja, och du kanske har rätt. Men det kan ju också vara så att om vi lär känna varandra lite bättre så tänker vi lite annorlunda. Avståndet är viktigt. Idag vill jag då utifrån posttexterna tala om avståndet till Jesus. För hur du uppfattar Jesus beror ju på vilket avstånd du har till honom. Om du är nära eller om det är en liten större distans. Så innan vi läser bibeltexterna så kan vi väl ta några sekunder bara och så får du fundera över: vad har du för avstånd till Jesus idag? Är det som du vill att det ska vara? Nu är det slut på den tankepausen. Men tänker du att du skulle vilja ta steg närmare honom? För att förstå bättre, se bättre, höra bättre. Idag blir det en väldigt, väldigt enkel predikan. Vi ska jämföra två människor i posttexterna och se på deras distans till Jesus. Och vi börjar med Petrus. Petrus hade ju drömt stort. Petrus var ju så övertygad, först av alla lärjungarna, att Jesus var Messias. Att han var kungen, att han var befriaren. Petrus var den mest lojale medkämpen. Alltid nära Jesus, alltid vid hans sida, beredd att försvara. Och när Jesus rider in i Jerusalem så är Petrus med och hyllar honom och känner väl att men nu är det snart dags. Nu börjar folk förstå vem Jesus är. Och när sedan den stilla veckan inleds så står ju allting på huvudet för Petrus. Jesus verkar ju inte alls göra det som han har tänkt att han ska göra. Han verkar inte ha några politiska ambitioner. Han verkar snarare göra saker som han kommer att bli fängslad för. Och nu blir det kullerbytta i Petrus tankevärld. Nu hänger han inte med. Och när de kommer till Getsemane och de tar till fånga Jesus så gör ju inte Jesus ens motstånd. Det här blir så svårt att förstå. Och då läser vi första texten ifrån Lukas kapitel 22. De grep Jesus och förde honom till översteprästens hus. Petrus följde efter på avstånd. De gjorde upp en eld mitt på gården och slog sig ner omkring den och Petrus satte sig mitt ibland dem. En tjänsteflicka fick se honom där han satt i eldskenet och hon såg noga på honom och sa: den där mannen var också med honom. Men Petrus förnekade det: nej, jag känner honom inte. Strax efteråt fick en annan syn på honom och sa: du hör också till dem. Petrus sa: nej, det gör jag inte. En timme senare var det någon som försäkrade: visst var den där också med honom, och han är ju från Galileen. Men Petrus sa: jag förstår inte vad du menar. Och just som han sa det, gol en tupp. Då vände sig Herren om och såg på Petrus. Och Petrus kom ihåg detta som Herren hade sagt till honom. Innan tuppen gal i natt har du förnekat mig 3 gånger. Och han gick ut och grät bittert. Där vid elden vid översteprästens hus, där såg inte Petrus så klart längre. Han såg Jesus långt där borta, men han såg inte så bra. Och det var mörkt. Men framförallt så såg han honom inte längre som Messias. Nu var han så förvirrad. Nu fanns det inte längre i hans tanke alla under han hade sett. Hur Lazarus hade uppväxt från de döda. Allt han hade varit med om. Han såg liksom inte riktigt det längre. Och när man kommer på avstånd så kan man börja fundera på vad var det egentligen jag var med om? Vad var det egentligen jag såg? Det tror jag både du och jag kan ha upplevt. Man har kanske varit på en resa, varit med om något fantastiskt och så kommer man hem till vardagen igen och så tänker man, var det på riktigt? Var det verkligen jag som var med om det där härliga, fantastiska? Eller drömmer jag bara? Alltså det kan bli lite overkligt när man får distans. Jag undrar om Petrus tänkte så där han satt. Att det var lite overkligt det han hade varit med om de 3 senaste åren. Var det jag som såg det? Och nu kan det vara så att jag vänder mig till någon lite mer än jag vänder mig till alla. Du kanske också kan minnas en tid när du följde Jesus nära. När han var väldigt viktig för dig. Men så är det inte riktigt nu. Och det kan börja kännas nästan overkligt. Var det verkligen jag som var med om det? Och det är så, när det blir distans så ser man inte likadant längre. Att följa Jesus på distans kännetecknas ofta av besvikelse och missuppfattningar. Att följa Jesus nära präglas av tillit. Jesus gör ingen hemlighet av att han vill vara nära oss. Han vill vandra med oss. Men vi väljer vilken distans vi vill ha. På distans så hör man inte. Petrus vid elden hörde inte. Han hörde inte när Jesus sa, och jag läste inte den texten men den står i ett annat sammanhang, att här efter ska människosonen sitta på den gudomliga maktens högra sida. Tänk om han hade varit lite närmare. Då kanske han hade hört det. Och då kanske han hade fått tillbaka modet och tron och hoppet igen. Men på avstånd så hör man ju inte. Nu hörde han bara tjänstefolket som var där på gården. Gud är en Gud som vill kommunicera med oss. Han vill tala med oss. Genom sitt ord, genom sin ande så vill han kommunicera med oss. Men hur ska vi höra om vi håller avstånd, om vi är för långt bort? Man skulle nog säga att jag är en nyhetsfreak. Alltså jag tittar på min nyhetsapp kanske för många gånger om dagen. Det är nog så. Och då slog mig tanken häromdagen. Hallå Elisabeth, du håller koll på vad Trump säger. Men håller du koll på vad Jesus säger? Och vem är viktigast att lyssna på? Vad väljer jag att ha nära mitt eget hjärta? Man kan bli så uppslukad av allting annat att man inte hör Jesus. I våran släkt så har vi en fantastisk grabb som är autistisk. Och när han sitter framför datorn, men du vet, då går han in i sin egen värld. Då hör han inte, då ser han inte, han är helt okontaktbar. Så vill man honom någonting så får man faktiskt gå fram och liksom ta tag i honom och säga: hallå, jag vill prata lite grann med dig. Nu finns det säkert de föräldrar här som tycker att man behöver inte vara autistisk för att ha det beteendet. Det kan vara ganska många barn som kan fastna framför datorn. Men jag lovar dig, den här killen, han fastnar mer än de flesta. Jag skulle önska att Jesus gjorde så med mig ibland. Att han skulle komma och ta tag i mig och liksom säga: hallå Elisabeth, släpp det där andra du håller på med nu, för nu har jag någonting viktigt att säga. Men han gör inte så, Jesus. Han väntar ju på att jag ska ta steg utifrån min lilla värld och säga: här är jag, närma mig honom. Han är angelägen, men han tvingar sig aldrig på oss. Och när vi lyssnar till honom i ordet, i bönen, så kommer vi att höra det där som vi så väl behöver höra. Som inte de andra rösterna säger till oss. Det är då vi kommer att höra att du är så in i märgen älskad. Det är då vi kommer att höra att det finns nåd över allt förnuft. Det finns en plan för ditt liv. Det må se rörigt ut just nu, men han har högre tankar. Det finns vägar, det finns lösningar. Petrus hörde inte, för han var för långt borta. Jag och en bekant var ute och gick på klipporna i Bohuslän. Hon är modigare än vad jag är. Så får hon syn på de där stora klipporna, de där som jag bedömer som livsfarliga klippor. Hala klippor där man absolut kan slå ihjäl sig. Och så säger hon: vi går dit. Och jag protesterar, men eftersom hon går så tänker jag får väl följa med. Jag måste väl rädda henne när hon ramlar. Ja, så jag följer med. Och det märkliga händer ju att när man kommer nära de där stora livsfarliga klipporna så är de inte så stora längre. Och de är inte så farliga. Utan det är istället en helt fantastisk vy som öppnar sig och det är så vackert. Alltså på avstånd kan saker se så farliga ut. Men kommer man nära så är det inte så farligt. Utan kanske helt fantastiskt. Petrus hade varit nära Jesus. Han hade sagt: mitt liv är jag beredd att ge för dig. Och han hade menat det. Det var inte stora, svulstiga ord. Utan det var vad han kände in i sitt hjärta. Detta vill jag. Men nu när han har fått distans, när han står där vid elden och Jesus är ganska långt bort, så vågar han inte ens säga att han var en av hans lärjungar. Han blir rädd och så står det att han går ut och gråter bittert. På distans ser man inte, man hör inte och man tappar modet. Då går vi till den andra texten. I Johannes evangeliet, det 19 kapitlet från vers 25. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade sa han till sin mor: kvinna, där är din son. Sen sa han till lärjungen: där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat. Och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han: jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. De satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopstjälk och förde det till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han: det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Det här är en helt annan plats. Det är inte så långt från översteprästens hus där Petrus var. Jerusalem var inte en sån stor stad. Det är några kilometer. Här är vi vid Golgata. Och här möter vi Johannes, Maria, Jesu mor och ytterligare två kvinnor. De har en helt annan upplevelse än Petrus. De står så nära. De är nära korset. De har gått dit fastän det är obehagligt att gå dit. De står kvar där fastän de ser det som är så smärtsamt, så ångestladdat, så väljer de att stå kvar där. Det är fullt med soldater som hånar Jesus, och jag förmodar att de också kan få en liten del av det hånet. Ändå står de kvar. Och någonstans så mår de bättre än Petrus som gick ut och grät i mörkret. Jag anar att Petrus hade velat stå här, men han gjorde inte det. Och där ser de någonting helt annat än Petrus ser. De ser en rövare som vinner livet. En rövare som får förlåtelse och får löfte om paradiset. Och istället för dödsångest så får han frid. Det måste ha påverkat dem för hela livet att de var med och såg detta. Och de såg ju Jesus. De såg ju hur han fortfarande älskade människor. De såg ju hur han bad för dem som slog honom. De såg ju, han förändrades inte i den här stunden. Det var samma Jesus som fortfarande älskade. De behövde ju aldrig tvivla på Guds kärlek. För de var ju nära korset. De behövde aldrig tvivla på hans omsorg, för de hör ju hur han in i det sista håller på att ordna så att hans mamma ska få bo hos Johannes och hon ska bli omhändertagen där. Orkar han bry sig i den här stunden, då orkar han alltid bry sig. De behövde aldrig tvivla på segern, för de såg ju med sina egna ögon. De var ju nära. Det är ju tack vare deras vittnesbörd som vi vet vad Jesus säger på korset. De kunde dra helt andra slutsatser än Petrus. Så om du behöver få klart för dig att Jesus älskar dig, att han har omsorg om ditt liv, då ska du ställa dig nära korset. För där får du rätt perspektiv. Nära korset så kunde de höra. De hörde ju varje ord han sa. Och de hörde de här segerorden: det är fullbordat. De mest triumferande orden som finns i kristenheten: det är fullbordat. Det hörde de. Vad hörde Petrus i sitt innersta? Ja, han hörde ju: det är misslyckat. Det är slut. De hör: det är fullbordat. Jag är misslyckad, kände förmodligen Petrus i sitt hjärta. Jag är benådad, fick rövaren höra. Att få vara nära Jesus betyder att vi kan få höra de där viktiga orden vi behöver. Avståndet är viktigt. Vi kan komma in i perioder av frågor och tvivel och funderingar. Har Jesus verkligen förlåtit mig? Älskar han mig? Finns det en god tanke för mitt liv? Finns det en väg framåt när det ser så trassligt ut? Och tänker du så, så vill jag bara uppmana dig att komma nära Jesu kors. Kom till Jesus med dina frågor och dina funderingar. Petrus på avstånd, han blev rädd. Han blev osäker, han gick undan. Och nu präglas hans liv av rädsla. Kvinnorna går nära. Och när de går nära så är det som att rädslan försvinner därför att kärleken tar över. I första Johannes brev så står det så här: rädsla finns inte i kärleken, utan den fullkomliga kärleken fördriver rädslan. Ty rädsla hör samman med straff, och den som är rädd har inte nått kärlekens fullhet. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Kärleken driver ut rädslan, står det. Alltså både kärlek och rädsla är ju två urstarka krafter som driver oss. Men kärleken är starkare. Kärleken fördriver rädslan. De här kvinnorna, de är naturligtvis också rädda, precis som Petrus. De har ju också funderingar, de fattar ju inte heller vad det är som händer. Men kärleken övervinner, och därför vågar de. De vågar stå kvar. De vågar följa med och se var Jesus begravs någonstans. Säkert inte helt riskfritt. På påskdagen så vågar de gå till graven trots att de vet att det står en stor sten där. För de vill så gärna göra en sista tjänst för Jesus. Om det inte är någon annan i Jerusalem som vågar stå för Jesus, så vågar de här kvinnorna det. Är de bättre människor? Är de födda med någon gen som är annorlunda, som gör att de alltid är modiga? Nej. Men de har varit nära Jesus vid korset. Och det de har sett där, det de har hört där, det gör att rädslan försvinner. Kärleken driver ut rädslan. Och nu så vågar de. Vad olika det kan bli. Både Petrus och de här kvinnorna och Johannes, det var ju människor som kände varandra så väl, som hade delat så mycket. De hade ju varit med och viftat med sina palmer när Jesus red in i Jerusalem. De bor i samma stad. Och ändå så är det som att de är ljusår ifrån varandra nu. Petrus skapar distans. Och han blir rädd. Kvinnorna går nära och de fylls av kärlek och mod. Det var ju inte slumpen som gjorde detta. Det var ju inte ödet. Det var ju val de gjorde. Kvinnorna och Johannes, de väljer att stå nära. De tar sin oro. Och de står nära Jesus. Petrus gör sitt val. Besvikelsen gör att det blir avstånd. Finns det någon attraktion i Petrus val? Finns det någonting i hans val som vi vill ha? Jag tror inte det. Vi kan förstå honom. Vi kan förstå hur oerhört besviken han var, hur förvirrad han var i sina tankar, hur trött han var. Vi kan förstå det. Men vi vill inte hamna där han hamnade. Och då blir min bön den här: Jesus, när jag inte fattar, när jag inte förstår, när jag inte får ihop det, hjälp mig så att jag inte tror att lösningen är att skapa distans. För jag vet att det leder till att man går ut och gråter bittert. Men det är en attraktion i kvinnornas handlande, tycker jag. Vem skulle inte vilja göra som dem? Vem skulle inte vilja orka stå kvar där vid korset och få se och få höra detta mäktiga? Och vem vill inte så fyllas av kärlek att man blir modig? Och vem skulle inte vilja vara med den där påskdagen och gå till den där graven med den där jublande överraskningen, den där glädjen som är bara fullständigt over the top? Och som en parentes, när kvinnorna har sett att graven är tom, då står det att de går till lärjungarna. Och så står det att Petrus är med där. Han hade liksom sökt sig tillbaka till dem. Och när de berättar vad de har varit med om, så står det att då är det Johannes och Petrus som springer till graven för att de själva ska få se. Det tycker jag är fint. Alltså Petrus börjar en vandring eller en språngmarsch tillbaka för att söka närheten till Jesus. Inte distans, utan närhet. Mm. Vi väljer vilken distans vi vill ha till Jesus. Och vissa dagar så är det lättare att välja närhet. Andra dagar är det svårare. Det finns dagar när det är enklare att välja distans än närhet. Men närhet är alltid det rätta valet. Och vi ska fira nattvard om bara en liten stund. Vi ska sjunga en sång. Eller om ni ska sjunga för oss, jag vet inte vilket det blir. Men under nattvarden så kan du få ta steg närmare Jesus. Om det är det du känner att du vill. Du kan få ta steg. Eller du kan få ha en språngmarsch för att komma nära Jesus. Så du ser bättre. Så du hör bättre. Och du vågar. Amen. Nu sjunger vi.